Genom att förena konstnärlig sensibilitet med ekologisk och botanisk precision har den här personen skapat en helt egen genre där naturens sköraste och mest förvisande stadie lyfts fram med värdighet och intensitet. De här fantastiska bilderna som Lena Granefelt har gjort som bättre.
Ja, så där lät det när naturvårdspriset delades ut av Artdatabankens chef Mark Marisink vid årets flora- och faunavårdskonferens i Uppsala för en liten tid sedan. En konferens som handlar om biologisk mångfald och naturvård. Och en av deltagarna där, det var du, Sara Sällström, reporter här på Vetenskapsradion.
Ja, jag hade fällt ut mina stora elefantöron för att höra vad som är på gång i Sverige när det gäller detta.
Precis, men alltså flora- och faunavårdskonferensen, Sara, berätta, vad är det för slags konferens det här?
Jo, men det är en ganska stor mötesplats skulle jag säga för de som jobbar med arter på olika sätt och att bevara arter i Sverige. Så både forskare och experter på myndigheter och ja, en del från olika företag eller andra intresseorganisationer också, en ganska stor blandning. Och i år då så var temat den svenska rödlistan över hotade arter, för den har ju nyss släppts. Och det passar ju extra bra kanske eftersom det är Artdatabanken som ordnar den här konferensen. Och det är ju också de som ger ut rödlistan och som har en massa experter på olika artgrupper som bedömer de olika arterna och hur de mår.
Mm. Och jag pratade med just en av de här experterna, nämligen Mark Marisink som är chef då för SLU:s artdatabank som ger ut rödlistan. Och vi kan lyssna på vad han säger.
Den innehåller ju väldigt många arter. Ungefär 23% av de arter som vi har tittat på blev rödlistade. Och det är ju för mycket. Och det största problemet som vi pekar ut, det är lite olika beroende på om arter finns i vatten och på land. Men på land är det ju i första hand igenväxning å ena sidan och avverkning av gamla skogar å andra sidan som hotar väldigt många arter. I havet är det ju mycket också den fysiska påverkan på havsmiljön. Sötvatten kan det vara övergödning, det kan vara grumling av vatten, det kan också vara påverkan från skogsbruket, avrinning och så vidare.
Mark Marisink, chef för SLU:s artdatabank som alltså är den institution på Sveriges lantbruksuniversitet SLU som vart femte år tar fram en så kallad rödlista. Men vi kanske ändå ska förtydliga lite, Sara, vilka djur och växter är det som kommer in på den här listan och hur funkar det?
Jag brukar tänka på rödlistan som att det är en sorts bokslut över naturen i Sverige eller ja, en sorts lägeskoll. Och det är så här att om det går bra för en viss art så får den en etikett som heter livskraftig. Och det hör man ju, det går bra, det finns inga större hot. Mm. Och får en art den här etiketten, då brukar man säga att den inte är rödlistad. Men om det då går sämre, om den har minskat eller finns på väldigt få platser eller om det finns mycket hot, då kan den hamna i någon av flera olika kategorier som säger hur mycket hotad den är. Och det är de här arterna som är hotade i olika grad, eller nästan hotade, finns en sån kategori också, nära hotad nämligen. De arterna, de säger man att de är rödlistade. Och det är klart att det här är ju jätteviktigt att veta för att också veta vilka arter man kanske behöver hjälpa eller sätta in naturvårdsåtgärder för.
Finns det några exempel som skulle kunna belysa det hela?
Ja, och faktiskt lite glada nyheter också. Till exempel uttern som inte är rödlistad längre. Den har ju länge varit hotad på olika sätt, men nu anses den vara livskraftig. Och samma sak med havsörnen. Och för båda de här så har det ju gjorts en hel del åtgärder och inte minst att man har plockat bort DDT och andra miljögifter som gjorde att det gick väldigt dåligt för dem tidigare. Men generellt i det stora hela rödlistan den här gången visar att det fortsätter att gå ganska dåligt för arterna i svensk natur. Och något som jag hajar till lite för, det var att det går sämre för flera vanliga matfiskar. Sådana här som man tänker, de finns väl överallt. Men sillen och laxen och havsöringen, de blir alla rödlistade. Och sen så har vi fjällugglan som nu klassas som helt utdöd faktiskt i Sverige. Och det kan man nog koppla mycket till klimatförändringarna som den inte riktigt hänger med i.
Men varför går det då så trögt för att få ordning på den biologiska mångfalden som det här handlar om i Sverige? Det är ju inget nytt att det går dåligt för många arter som framförallt är kopplade till gammal skog och äldre kulturlandskap som ängar och så vidare. Så här säger Erik Westholm som är kulturgeograf och professor emeritus vid SLU som har engagerat sig i frågan.
Det är ett problem därför att människan har ett så starkt behov av att lokalisera allting i tid och i rum. Så vi måste, om du tittar på Aktuellt till exempel, så förekommer det aldrig någon nyhet utan att de talar om var och när det hände. Även om det är betydelselöst ort att några har träffats på ett ställe. Mm. Och här är ju den biologiska mångfalden, den är ju hotad men i ett långsiktigt perspektiv. Och framtiden finns inte, så hotet är inte omedelbart här, det går att dribbla bort. Och det finns starka intressen för att göra det, de nämligen som vill ha nytta och välfärd och tillväxt idag som det blir då på framtidens bekostnad. Och med den biologiska mångfalden är det ju likadant med den rumsliga aspekten. Att den finns överallt, men den finns ändå inte. Vi ser inte skadan. Och vi kan som vanliga människor, medborgare, inte heller bedöma. Vad betyder det att 900 arter är knutna till trädet ek? Eller om det är 9000? Så det här blir ju då en slags boklig kunskap att det här systemet är hotat. Vi ser inte det riktigt. Vi är i vår egen vardag, i våra egna rum liksom. Och därför så är det här systemet väldigt sårbart för populistisk politik som inte har de här långsiktiga visionerna om samhällsbygget utan som är ute efter kortsiktiga skördar liksom.
Mycket sol där på konferensen, Flora och faunavårdskonferensen i Uppsala som var för en liten tid sedan. Och det var ju Erik Westholm som är kulturgeograf och professor emeritus vid SLU som vi hörde där. Och han pratade ju mycket, Sara, om alltså att den biologiska mångfalden, den är på något sätt lite diffus för var och en om man inte är utbildad inom biologi eller biologisk mångfald. Och den är också lite lätt att skjuta på framtiden, säger Erik Westholm. Och han säger ju också att man politiskt skjuter detta framför sig och man lyssnar inte heller riktigt på vad forskarna säger. Och det där var ju någonting som återkom under konferensen, alltså det som man brukar kalla för faktaresistens. Hur upplevde du det där som forskarna pratade om på konferensen, Sara?
Ja, jo, men det är ju sant. Det återkom på något vis, ibland lite mellan raderna nästan, i många diskussioner och föreläsningar att man hänvisade till att man inte blev lyssnad på och sådär. Många verkar ju ganska bekymrade, men det var ganska få så där väldigt tydliga exempel på det här hände mig eller det här var vi med om eller så här var det i det här fallet. Så jag började fundera lite själv, vad kan det där handla om? Och ja, om jag tänker då en egen analys av samhällsdebatten, så till exempel så var ju Sverige ett av de länder som var emot EU:s naturrestaureringslag när den skulle röstat igenom, trots att många experter pekar på till exempel brott om det att öppna upp markerna så att våra igenväxande ängsmarker och hagar kan fortsätta blomma rikligt. Eller till exempel att inte skydda så mycket skog som experterna menar behövs. Och även tänker jag på diskussionen om vargarna där det var ganska mycket debatt här nyss om att sänka referensvärdet, alltså att vi skulle ha färre vargar i Sverige än vad biologerna har räknat ut att man behöver för att stammen ska kunna må bra på sikt. Så jag tänker att det handlar säkert, det kan handla mycket om sånt, att man inte känner sig lyssnad på, eller snarare att det händer inte så mycket fast man varnar och redovisar hur naturen mår.
Så forskarna säger en sak, de kommer fram till den här faktan, så här är det, och sen så väljer politikerna att ta andra beslut helt enkelt.
Det är så jag tolkar det.
Mm. Men Sara, det är ju ofta ganska teoretiska resonemang när det gäller forskning om biologisk mångfald och i det här fallet rödlistan då. Men jag träffade en deltagare på konferensen som verkligen jobbar med praktisk biologisk mångfald. Det är Louise Westerberg som är öbonde på Ormön i Norduppland. Hon beskriver sin ö och sin vardag så här.
Jag är ju född och uppvuxen här, så för mig så är det verkligen att komma hem. Det är, ja, man liksom lever ju med naturen, känner jag. Så ända sedan barnsben så har jag varit intresserad av naturen och fåglar och så. Man vill veta vad som finns.
Mm. Och idag är det då den här flora- och faunavårdskonferensen då i Uppsala. Massa forskare och alla möjliga olika slags människor som liksom är här och pratar om biologisk mångfald och naturvård och sådär. Var kommer ditt intresse in i det här?
Självhusbönder har ju funnits alla tider och man hör ju ofta talas om det är slättbygder, skogsbygder och fäbodbrukare och fjälljordbruk. Men man glömmer bort öbönderna, känner jag. Och ofta är det ju väldigt lokalt, olika sätt att sköta öarna och sådär. Så att beten till exempel på västkusten är väldigt annorlunda än beten i Blekinge skärgård i norra Roslagen eller uppe i Norrlandskusten, så att säga.
Mm. Men tycker du att ni öbönder och kanske bönder i största allmänhet får den uppskattning som ni faktiskt förtjänar då, för att ni upprätthåller det här landskapet och den biologiska mångfalden och så?
Jag tror att det nog är lite att många inte vet av att det finns och vilka förhållanden man har. I vissa skärgårdar kan man kanske få transportstöd och så, men här där jag bor i Uppsala län så finns det inga stöd alls. Så att vill man ta ut foder och så får man liksom hyra in en färja och frakta ut det. Så det är mycket logistik kan det vara.
Förstår det. Hur önskar du, vad vore drömscenariet för dig som är utför biologi, naturvård liksom i praktiken?
Det jag vet, mera uppskattning kanske och att något sorts skärgårdsstöd. Nej, men att, för det är också ett unikt sätt att hålla djur, känner jag.
Mm. Louise Westerberg, öbonde på Ormön i Norduppland som alltså jobbar med biologisk mångfald i praktiken. Skulle du vilja vara öbonde, Sara?
Om jag lyckas ta båtkörkort kanske först. Annars så blir det nog svårt, men det låter ju onekligen ganska härligt och lite svårt.
Ja, man kanske inte tänker på det, att liksom hur viktig sån här lite småskaligt jordbruk faktiskt är för biologisk mångfald.
Alltså jag kommer att tänka på en sak nu när jag hörde Louise här som jag lärde mig för några år sedan om just öbönder. För de flyttar ju ofta runt sina kor mellan öarna för att det är inte så himla mycket bet och då måste man flytta efter ett tag för att det ska kunna finnas mer gräs för dem att beta. Och då blir korna fröspridare. För att när de trampar omkring där så fastnar det små frön från olika ängsväxter mellan klövarna. Och sen när de åker till nästa ö, då sprider de ju runt de här fröna. Mm-hmm. Och det var så roligt att tänka på kor som fröspridare. Annars tänker man ju så här, ja men fåglar och det kanske går förbi något djur som det fastnar frön i pälsen på. Men nej, kossor.
Ko är bra på många sätt. Ja, kul. Annars, Sara Sällström, det här var ju en dag då biologisk mångfald, forskning, rödlistan. Vad var liksom, när du summerar ihop allt det där i ditt huvud, vad kondenseras ut?
Jo, men jag tänkte mycket på det här att trots att det verkar vara ganska trögt på många sätt på ett nationellt plan, att det kanske inte händer så mycket för den biologiska mångfalden som det borde göra för att rädda många arter och få många ekosystem att må bättre, så finns det ändå mycket som händer mer lokalt, alltså regionalt, och ett väldigt stort engagemang. Det var ju en kommunekolog där också från Karlstad som till exempel berättade om deras arbete med myrlejonsländor.
Just det, ja, berätta om det.
Ja, de vill ju bo på sandiga stränder och i Karlstads fall så blir det ju längs Vänern då. Men där har det varit mycket problem med igenväxning. Så där har man då arbetat lokalt med att röja upp stränderna så att myrlejonsländorna ska kunna trivas igen. Och sen så hörde jag också under konferensen om region Västra Götaland där man har tagit hjälp av elever på en gymnasieskola, naturbruksskola, för att restaurera natur. Så att det pågår jättemycket saker ute i landet. Även om man kan få en ganska mörk bild av att det händer så lite för att förbättra situationen för den biologiska mångfalden. Men nej, inte bara.
Mm, mm.
Vad tar du själv med dig då?
Ja, nej men alltså dels det här med faktaresistensen, den känns rätt oroväckande tycker jag. Men sen precis som du säger, alla de där goda exemplen, de är ju det som man vill ta till sig i alla fall. Och ett sånt så tycker jag faktiskt att årets naturvårdspris som delas ut, det är ett årligt sånt här pris som Artdatabanken då delar ut. Det gick lite oväntat till en fotograf, ofta så brukar det ges till människor som har gjort något konkret för att bevara naturen. Men i år så gick alltså priset till dokumentärfotografen Lena Granefelt som bland annat har gjort en fotobok om Linnés herbarium och ett projekt som kallas för Flora Supersum där hon har följt en vissnande trädgård. Och hon har också dokumenterat smådjur i sin kompost. Men det var inte självklart att hon skulle börja fota, säger Lena Granefelt när jag fångade henne precis efter hon har fått priset.
Jag tror att det började faktiskt när jag skulle göra den här. Fick en fråga om jag ville göra en trädgårdsbok. Och då kände jag så här, nej, trädgård är inget för mig. Nej, jag ville fota storstäder och lite mer, ja, röra liksom och människor. Men sen var det ett skede i mitt liv där jag precis hade köpt en eget tomt. Ett hus med en tomt. Jag var gravid och... flygplanen åkte in i World Trade Center. Hela världen vändes upp och ner. Och jag bara kände, vad är det för värld som mitt barn ska födas till? Det här är ju kaos. Och då, att få åka då till den här trädgården som jag gjorde. Stänga av radion. Kliva in i en värld där det var fågelkvitter, växtkraft. Det gav mig jättemycket tröst. Och att jag kände att det här vill jag vara. Här finns det ingen ondska utan växtkraften är god. Och det tror jag är någonting som många människor känner idag också. Att det finns ett intresse för naturen. Vi mår bra av att vara i skogen. Vi mår bra av att odla. I en rörig samtid så finns det jättemycket energi och kraft och tröst att hitta i naturen.
Mm. Är det också det du vill förmedla i dina bilder? Eller?
Nej, utan det är nog mer fascinationen och liksom nyfikenheten och... aha, upplevelserna som bara den här resan in i komposten har ju varit otroligt spännande. Jag har ju jobbat med jag gjorde en inzoomning i min trädgårdskompost tillsammans med en mikroskopfotograf som heter Håkan Kvarnström. Och att bara se, hur ser de ut de här? För man har ju läst om nedbrytande i komposten och då är det alltid små illustrerade bilder. Man ser små kryp och små teckningar på nematoder och hoppskärtar och amöber. Men att få se dem fotograferade med ett svepelektronmikroskop. Det var ju helt magiskt. Och det vill jag ge till människor. Det tror jag är en drivkraft. Att förmedla kunskap och aha-upplevelser. Och har man sett bilderna på komposten, då kommer man aldrig vilja hälla ut något gift på marken. För då förstår man, det är ju våra kompisar där nere.
Årets naturvårdspristagare, fotografen Lena Granefelt. Ja, fint summerat där. Om man vet hur det ser ut där i naturen kring komposten till exempel, då vill man inte förgifta den, sa jag.
Nej, ut och titta.
Ut och titta. Tack Sara Sällström, reporter här på Vetenskapsredaktionen. Tekniker var Viktor Bottas Rydberg. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.